Det går att ha en bra kultur, det går att ha högt i tak i digitala format och det går i hybrid och det går i verkligheten. Så att jag skulle säga att det var en fråga om uppfinningsrikedom och att vilket mindset man ju har. Ska vi lösa det eller inte?
Välkommen till det 16:e avsnittet av SLA-podden. SLA står för Swedish Learning Association, som är ett nätverk för lärande och förändring, och jag som presenterar den här podden heter Ulf Söderberg. Kultur handlar om hur vi de facto agerar, och om det ska det här avsnittet handla, och då specifikt om lärkultur. Att utveckla en verklig lärkultur i en organisation kanske hos många börjar med att arbeta fram ett strategiskt dokument, med risk att det stannar vid det. Istället handlar det kanske främst om att utveckla praktiker, att i ord och handling praktisera lärande och skapa förutsättningar för det. Det är lättare sagt än gjort, och för att det ska bli verkstad behövs ofta en roll som kan driva och förankra delarna i en sån utveckling. Om det här ska det här avsnittet handla om. Som gäst har jag Kristina Wernberg som jobbar med strategisk kompetensutveckling på Swedbank och har en bakgrund inom affärsutveckling, behovsanalys och IT. Välkommen hit Kristina.
Stort tack, jättekul att vara här.
Mm. Du kanske ska komplettera min presentation och dig.
Jo, visst kan jag göra det. Jag jobbar ju på Swedbank och har en bred bakgrund därifrån och provat på olika roller och erfarenheter med tiden. Allt ifrån IT-utveckling till kundmöte, jobbat i agila metoder så, och med även vissa implementationer. Och nu jobbar jag med strategisk kompetensutveckling. Jättespännande.
Om du grovt ska ta som en inledning och berätta om hur lärandet organiserat hos er.
Ja, men precis. Och där kan man ju se lite olika faser och former. Precis som på andra ställen så får du en onboarding, vilket kan se olika ut beroende på vilken roll du har och vart du är. Den kan vara mer strukturerad för de stora och många rollerna, men det beror på vart du kommer. Så man kan säga så här, med introduktion och med onboarding, det kan vara ett sätt att hur vi organiserade. Och ett annat kan ju vara när du är på plats i din roll, vad som finns på plats där. Många av oss har organiserat det där i form av, det kan finnas guider, det kan finnas mallar, arbetssätt och rutiner och beskrivning. Så det kan vara ett annat sätt. Ett tredje skulle jag säga att vad som finns i termer av formell utbildning, det kan ju vara våra e-utbildningar, det kan vara klassrumsutbildningar, andra typer av online liksom lösningar. Och sen så har vi också ett komplement som har kommit på senare tid, faktiskt bara för 2 år sedan, men det känns ibland lite längre sedan än så. Det är en sån här plattformsintegrering kan vi säga. Då har vi valt att partnera upp med LinkedIn Learning. Och det ger ju oss ytterligare en valfrihet i att förkovra oss och lära oss mer. Där har vi bland annat access till 8000 kurser och små videos att ta när det passar. Så det ger ju en stor flexibilitet och en stor liksom valbarhet. Så att alla de här liksom delarna hör ju ihop med det här, men också skapar en viss flexibilitet i att välja utifrån dina egna behov och i den rollen som du har.
Angående roller där, är det samma upplägg för chefer och ledare som för medarbetare?
Ja, det kan också skilja sig. Det kan skilja sig om du är den medarbetaren som kanske inte då har personalansvar. Men du kan ju vara chef med ansvar, men du kan också vara chefens chef. Så det kan se lite grann olika ut. Men det vi har lanserat på senare tid har varit just ett omtag kring ledarutveckling. Men jag skulle säga också att framförallt en förstärkning kring liksom förväntningar på både ledare men också på oss som individer. Och det här ligger ju nära det konceptet som många kanske känner igen sig i eller tittar med stora ögon på och funderar på att implementera. Det handlar ju kring självledarskap på olika sätt och nivåer. Ja, här är också en fråga om att sätta förväntningar men också att skapa förutsättningar för att kunna jobba med det. Du sa ju det inledningsvis kring att sätta styrdokument eller att få ner det på papper, men här är också frågan om att få ner det i praktiken och att hitta stödformer för de anställda, men även för ledare, så självklart, det hänger ihop. Men det kan se lite olika ut, men att det ska finnas stöd för alla, det är ju viktigt. Mm.
Hur länge har ni haft självledarskap som ett koncept?
Ja, det var ju en bra fråga. Svårt att svara på. Jag skulle nog säga att det har formats allt eftersom, kanske lite grann också i ljuset av corona. Mm. Men också i och med att jag skulle säga att det har grotts fram. Och just att vi ser vad som funkar i praktiken. Och om man tittar på, vi brukar ibland kalla dem för superlearners eller liknande inom Swedbank. Men om man tänker hur vi lär oss och hur vi utvecklas, så är A och O den egna motivationen, det egna drivet, nyfikenhet att lära mer. Och har vi det, så har vi en bra liksom groplatta, skulle jag säga. Så att det är ljuset av corona, det är ljuset av att vi har vårt egna driv, vårt egna engagemang, och det här blir liksom en förlängd arm i det. Mm. Det ligger i tiden. Mm.
Jag sa ju också i inledningen att det är lättare sagt än gjort, många av de här sakerna. Hur jobbar ni med att stimulera motivation och eget driv då hos medarbetare?
Mm. Nej, men vi kan gå tillbaka till de här förväntningarna i självledarskap och annat. Vad vi gör som ett komplement och som ett stöd, till exempel under hösten, så har vi lanserat ett gäng med, vad ska vi säga, virtuella föreläsningar eller seminarium. Det är fritt att haka på, så det finns där. Det kan vara en ytterligare så här motivator. Ett annat sätt som drivna chefer hos oss gör det är att man framförallt ser till att kanske frigöra tid. Det kanske inte handlar om någonting astronomiskt, men säg en timme i veckan eller någonting liknande. Där det står det fritt att antingen lära själv eller lära ihop med andra. Och andra chefer har introducerat till exempel att i teamet, ansvaret går runt. Man får välja en kurs eller något ämne eller på något sätt förkovra sig. Alla gör samma kurs eller liknande, och sen så samlas man och delar lärdomar, insikter, och framförallt titta på sig, vad kan vi ta med oss till jobbet och förbättra där vi är, så att vi får den här appliceringen och den här tillämpningen. Det är då det händer på riktigt. Så jag skulle säga att mycket kan du liksom göra själv utifrån ditt egna driv och motivation. Också att hitta case för dig själv i din vardag eller din situation. Till exempel så har en del under året, har jag sett på flera håll, där man är jätteintresserad av att kanske utmana sig själv att vara utanför boxen. Skilla upp sig i att presentera bättre och få tydlighet där. Man kanske vill få inspiration och att nå fram med, pitcha någonting till exempel med idéer eller så. Och det kan också handla om att skriva bättre. Om du har en sån roll, du kanske skriver memos eller presentationer eller beslutsgrundande material och sånt liknande. Och det behöver ju inte vara en jättestor förflyttning, men någon förflyttning är man intresserad av. Kanske är rent av bra idag, men man vill bli ännu bättre. Så att det kan vara små förflyttningar, kan vara stora. Och ibland så vill du göra dem själv, och ibland så gör du dem kanske då i ditt team och tillsammans. Så det där är ju jättespännande. Och just det här att göra det tillsammans, det ser vi hos oss ske. Och det är ju spännande.
Hur har det funkat under coronan då, att göra saker tillsammans?
Där hittar vi ju nya vägar, eller hur? Det som vi tog så självklart kanske förut, om vi var på plats på kontoret, det är idag i digitalt format istället. Så att om vi går tillbaka vad corona har påverkat oss, det kanske på sätt och vis har tvingat in oss, men vi lär oss ju med det. Vi utmanas ju med det och hittar nya modeller. Sen ibland så kan vi, till viss del där är vi olika, men längta tillbaka till ett fysiskt format, och ibland så är det kanske oslagbart. Men i mångt och mycket så kan vi göra mycket med de medel vi har. Så där får man ju vara lite uppfinningsrik. Det går att ha en bra kultur, det går att ha högt i tak i digitala format, och det går i hybrid och det går i verkligheten. Så att jag skulle säga att det är bara en fråga om uppfinningsrikedom och att vilket mindset man ju har. Ska vi lösa det eller inte? Mm.
De här individuella aktiviteterna där man själv kanske vill utmana sig själv eller bli bättre på att skriva eller hålla föredrag och såna saker. Mm. Finns det någon funktion hos er då som kan stötta individen i den utvecklingen inom liksom ett smalt område?
Mm. Till viss del skulle jag säga att vi har visst stödmaterial. Det kan finnas. Till annan del skulle jag säga att i och med vårt samarbete med LinkedIn Learning så finns det en uppsjö med inspirerande material, både längre kurser och små videor som man kan ta. Det funkar ju i princip som med YouTube eller med Google. Det är bara att söka på vad du är ute efter så kan du förkovra dig. Gillar du inte kursen? Nej, ta nästa då på listan. Det finns ju massor. Så att det finns där. Och sen skulle jag säga att det kanske tredje, det är ju för oss som är också en stor organisation så är vi omgärdade med så många kollegor, duktiga chefer. Det finns så många att fråga råd om, att be om feedback. Kanske samlas i ett rum eller digitalt, brainstorma om en idé och få input på det. Så jag skulle säga att det är också människorna runt omkring dig som kan hjälpa dig att växa. I vissa roller så har vi också under vissa faser kanske handledare eller mentorer. Det kan ju också vara en typ av bollplank. Men jag skulle säga mellan kollegor så har vi ju all möjlighet i världen att mötas. Vissa är ju kvar i korridorer i landskap eller annat, men för vissa så är vi remotely eller så jobbar vi över landsgränser så att det är business as usual, så kan det vara. Men det är en fråga om att ta vara på de här möjligheterna själv. Och där kan du antingen välja att, och det är det här som vi kallar för growth mindset, eller ett dynamiskt liksom mindset, där du är mottaglig, intresserad av att växa och dra nytta av det. Eller alternativet, motsatsen då, kanske mer statisk, är ju snarare att nej, inte fråga om hjälp eller se misslyckande som, det är ett failure va? Mm. Men alltså, om vi är mottagliga, då kan vi växa mer. Mm. Det är också en fråga om samarbete, skulle jag säga. Mm.
Men är det så lätt jämt att nå ut med det här hos varje enskild individ i en så stor organisation?
Nej, det kan vara en utmaning. Absolut. Det är ju så mycket att ta till sig. Mycket nyheter, mycket att hålla koll på. Så det får vi hjälpas åt. Vi har vissa kanaler som vi når ut med. Det är ju också viktigt att vi ser till att vi har information som finns där lättillgänglig när man söker på det. Men jag skulle säga att vi har också ett nätverk som vurmar lite extra för frågorna, som kan då vara att betrakta kanske som role model eller budbärare. Så jag skulle säga att vissa kan vara som extra motorer i detta. Men A och O är att vi ser till att vi har liksom relevant information som finns lättillgänglig när man behöver den. Och den här vi pratade om tidigare med LinkedIn Learning är också en. Och anledningen varför vi valde det var ju just tillgängligheten, att det är lätt och enkelt att söka. Det är också ett verktyg som vi kan ha med oss i våra mobiler eller i PC:n, vad som passar dig bäst. Och på det sättet så blir det också lättillgänglig i coronatider. Vissa är hemma, vissa är på kontoret. Du kan ta eventuellt en lunchpromenad om det inte är restriktioner. Det kan också vara ett sätt att hitta rutiner och små ögonblick när det passar. För så var ju inte kanske synen heller på lärande för ett decennium eller två sedan. Utan då kanske man såg framför sig en kurslokal och en avsatt liksom hel dag eller någonting liknande. Nu är det mer kontinuerligt, hela tiden små nuggets här och där va? Och också den här tydliga att du kan koppla det och använda det där du behöver det för din som dig som är din person, om man säger, i din profession, den rollen du har och i din relation med kollegor, chef, kunder etc.
Ett av mina citat som jag gillar är att man får inte vad man beslutar utan man får vad man följer upp.
Mm.
Vad har ni för kanaler eller funktioner för att följa upp alla de här aktiviteterna?
Vi har ju vårt LMS, Learning Management System. Så vill man följa upp på completion och sådana saker, genomförande i form i också enligt med deadline och annat, då skulle jag säga att det är en go-to-källa. Om det är viktigt och när det är viktigt. Och det kan det ju vara ibland. Ibland så förväntas vi ju rapportera. Kan vara både externt och internt. Så det finns där och det måste ju finnas där. Och vad skulle jag säga, sen när det kommer till det som är mer valbart, då skulle jag säga att det inte nödvändigtvis följs upp på det sättet, utan det kanske snarare följs upp, men att man sätter mål kan man göra. Man kan ju sätta mål liksom innan och sätta en förväntansbild för att uppmuntra. Så att det kanske vi kommer se mer av i framtiden på annat sätt. Det vet inte jag riktigt just nu. Jag skulle säga att det är snarare valbart och upp till dig själv vad du vill göra, att möjligheterna finns där mer eller mindre formaliserat. Sen finns det även de som drivs rätt eller fel, men man kan ju ha också olika typer av utmaningar eller tävlingar. Det kan driva till viss del. Sen kan du också å andra sidan visa på möjligheterna och sen få det egna drivet och intresset sätta agendan. Men just att uppmuntra till någon typ av kontinuitet, det tror vi på.
Finns det någon uttalad krav på chefer att stimulera eller följa upp sina medarbetares lärande?
Bra fråga. Jag ser framför mig hur det kanske snarare drivs framgent, och det är en framtidsspaning, av medarbetarna som kanske utmanar cheferna. Det tror jag vi kanske kommer se mer av. Där man själv, för det går ju också i linje med självledarskap, att det här vill jag utvecklas inom. Vad tror vi om det? Hur kan jag få tid för lärande? Möjliggör det? Så. För det har som chef så kan du ju också hjälpa till att skapa förutsättningar. Skapa förutsättningar för lärande. Och sen så kan det också vara upp till personen att se till att planen i samråd med sin chef liksom leder fram till de mål som man har, eller täppa gap som finns eller liknande. Så jag skulle säga att kanske kommer kraften underifrån framgent, snarare än uppifrån.
Det låter spännande. Du har ju nämnt självledarskapet flera gånger nu som en del av er lärkultur. Vad är det för viktiga beståndsdelar i just självledarskapet?
Det egna ansvaret, skulle jag säga. Den egna motivationen, att det är du som tar ansvar för din egen utveckling. Du ser till att du behärskar din roll och du är med och utvecklar och driver området där du är. Och du är också ansvarig, men också en viktig del i samarbetet med dina kollegor. Att du är en teamplayer är jätteviktigt hos oss.
Och det här har cheferna en uppgift att följa upp, just medarbetarnas självledarskap.
Och det här är ju en dialog hela tiden mellan medarbetare och chef. Jag skulle säga att det kan vara en del av i PD eller performance development uppföljning, men också är du en nära chef så följer du ju ditt team och ser samspelet, ser outputen, har kanske olika sätt att följa upp med kopior eller vad det nu är som mäter progress på olika sätt.
Så det är också då den här vägen, eller egentligen där man gör verkstad utav strategierna till praktik. Du pratar om då, va?
Och det här med självledarskap, jag skulle säga att det är kanske ett av de viktigaste verktygen du har som medarbetare. Där hittar du drivet, där hittar du liksom framåt, vägen framåt. Och går absolut i hand med growth mindset eller dynamiskt mindset. Så vill du liksom, vad ska man säga, kanske förkovra dig i det här eller ta dig an det här, då skulle jag säga att det finns liksom tre tips. Och det ena, det är ju att utmana dig själv, prova någonting nytt, och blir det misslyckat eller fel någon gång, då är det ett utmärkt tillfälle att lära sig någonting nytt. Att man ser lärande som en del i att hur kan jag förbättra och utveckla mig själv som person, som i min profession och i relation till andra.
Ja, är det något mer du vill lyfta fram som en del av lärkulturen på Swedbank?
Nej, men hos oss är det... Det är också fokus på innovation och på samarbete. Eller hur? Vi är ju en bank, och vi är inom bank och försäkring, men också fintech. Så det är jätteviktigt hos oss. Och det här ser vi ju hur vi blickar, hur vi blickar framåt med nyfikenhet på teknik, på data, på sätt att presentera data till exempel, data visualization. Vi är jättenyfikna på analytiska metoder och annat och på tech as such. Så där kan vi också se hur vi på kanske ett bredare perspektiv, inte bara de som har specifika roller, men vi är fler som står med nyfikna och vill lära oss mer kring det området. Så jag skulle säga att det är väl också någonting som vi ser att vi förkovrar oss i utöver. Inom bank och försäkring så har vi naturligtvis krav på oss vad gäller lärande kring vår core business, som man säger, med investeringsrådgivning, försäkringar, bolån etc. AML också viktigt, motverka penningtvätt naturligtvis. Men sen så har vi andra ämnen som är jätteintressanta, som vi ser också att vi är nyfikna på i LinkedIn Learning till exempel. Och det är ju kring att vi vill vara effektiva med vår tid. Alla har vi mycket att göra. Vad finns det för verktyg där? Tips och tricks. Time management kan man kalla det området så. Och sen skulle jag säga att det finns andra områden som är jätteviktiga för oss. Och andra i branschen. Det är naturligtvis kring inkludering, kring jämställdhet. Så det skulle jag säga också är vi är intresserade om mycket. Men de här skulle jag säga står ut. Mm.
Har ni några konkreta planer på någonting kring det där för 2022?
Vad intressant. Nej, jag tror att vi kommer fortsätta vår resa. Vi har introducerat de här inspirerande seminarierna under hösten. Det kommer vi säkert få se mer av till våren i samma format eller med omtag. Mm. Vi kommer att fortsätta ha våra formella utbildningar och vi tittar med nyfikenhet på vad vi kan göra mer. Vi har ju liksom ställt om mycket från klassrum till olika typer av digitala format. Och det kommer vi nog att, så länge som corona är som det är, så kommer vi att anpassa oss därefter så att det blir säkert och tryggt. Men vi kommer ju utvecklas med tiden. Så det får vi se. Det blir spännande att följa. Mm.
Yep. Mm. Så om du skulle sammanfatta de tre viktigaste lärdomarna som du har ifrån Swedbanks resa mot en mera reell lärkultur. Mm. Vad är de tre sakerna? Mm.
Då skulle jag säga tre saker. Jag sa inledningsvis att vi har sett, vi kan väl kalla det för som förväntansdokument eller någonting liknande. Vi satt principer, det blir ju vårt ramverk. Då har vi satt liksom det här är våra förväntningar. Så att det är en bra start. Och jag skulle säga att nummer två är sådana här typer av initiativ som stödjer det. Men som också ger lite mer, som ger guidance som komplement till det. För då går du från liksom bara styrdokument, skapar ju inte bara implementering. Va? Mm. Och också att skapa någon typ av inspirationssätt, uppmuntra till innovation, avsätt tid för lärande. Så. Men det tredje, också superviktigt, som vi också varit inne på, det är ju människorna. The people, kollegorna runt omkring och oss som var och en. Att vi fortsätter att vara nyfikna, vi fortsätter att vilja lära oss mer, vi vill utvecklas. Och att är du chef, ja då har du en möjlighet att vara med och påverka och se till att förutsättningarna också finns på plats.
Då ska jag få tacka så mycket och önska en fortsatt kul tur.
Ja, tack så mycket. Tack Ulf.
Det drar ju ihop sig mot jul och för många är det en period för att hinna med, både privat och på jobbet. Veckorna efter nyår är förhoppningsvis lite lugnare och då kanske det finns tid att lämna ett bidrag till Sveriges största tävling inom lärande, Swedish Learning Awards. Så har din organisation en bra utbildningsverksamhet eller har tagit fram en riktig höjdare till kompetensinsats eller kanske till och med en innovation för lärande. Ja, då ska ni vara med i tävlingen. Den 15 januari är deadline för att lämna in bidrag och hur du gör hittar du på SLAs hemsida på www.swelearn.se. Och till sist, det här med lärande och kultur är kanske inte alltid så lätt, Men glöm inte att misstag är bevis på att du i alla fall försöker.